Ja, klockan är 20 minuter i ett på juldagens eftermiddag. I 30 år har kung Carl den 16 Gustav talat från stensalen på Drottningholms slott till svenskar här hemma och utomlands. Och så sker även nu.
Kära svenskar hemma och utomlands. När denna tradition med en hälsning från Sverige till alla er som lever och verkar utomlands påbörjades var avstånden långa. Tekniken var inte lika avancerad och kommunikationerna var överhuvudtaget mindre utvecklade. Idag har världen blivit mindre. Vi reser snabbt och bekvämt med flyg kors och tvärs över jorden. Via telefon och IT får vi ögonblickligen kontakt med vem vi vill. Vi vet mer om varandra, ibland kanske allt för mycket. Men samtidigt som världen tycks ha blivit mindre har livet blivit mera komplicerat. Under julen, glädjens och gemenskapens helg, vill vi gärna slippa tankar på konflikter, våld, terror och missbruk. Många av oss har förmånen att kunna samlas med nära och kära kring rikt dukade bord till fest och glad samvaro. Det kristna budskapet att dela med sig av sin rikedom, både den andliga och den materiella, känns angeläget en tid som denna. Det behöver inte vara märkvärdigt. Ett enkelt telefonsamtal till någon som är gammal, sjuk eller ensam kan betyda väldigt mycket. Jag minns faktiskt också hur min mamma, när jag var barn, skickade matpaket till släktingar och vänner som efter andra världskrigets härjningar hade det svårt på olika sätt. Numera finns det så många sätt vi kan hjälpa på, inte minst för att omvärlden kommit liksom närmare. Vi har alla ett ansvar och en skyldighet att se till att alla barn och ungdomar får ett stöd och den trygghet de behöver för att kunna växa upp till harmoniska och välfungerande medborgare. Vårt föräldraskap eller mentorskap kräver av oss vuxna att vi mobiliserar vår kraft för att förhindra att denna utveckling fortsätter. Tyvärr finns det idag alldeles för många barn som lever långt från denna vision. Verkligheten bjuder istället på risker och faror som får utsatta människor att lockas i fördärvet redan i mycket unga år. Vi talar mycket om utbrändhet idag. Många i mogen ålder klarar inte det höga tempot, stressen i arbetet och privatlivet. Det kostar framförallt i mänskligt lidande och det förorsakar också samhället stora förluster, ekonomiskt och professionellt. Alla kan vi dra ett strå till stacken. Det handlar inte enbart om pengar utan först och främst om tanke och omtanke. Och om ork att engagera sig för andra än sig själv. Jag har alltså sedan jag var liten varit intresserad av scouting. En verksamhet åt vilken somliga ryckt på axlarna för att den kanske känns lite omodern. Men faktum är att scoutrörelsens ursprungliga mål att ge just unga vilsna i stora städerna en meningsfull fritid, att lära dem utveckla sig själva och att samarbeta är idag mer aktuellt än någonsin. I det forna Sovjetunionen och de övriga öststaterna liksom i många utvecklingsländer växer sig scoutrörelsen nu stark. Idag finns det 28 miljoner scouter i 154 länder. Ganska fantastiskt. Även drottningen har genom sitt omfattande arbete med Mentor och World Childhood Foundation fått uppleva glädjen av att se hur utsatta barn i olika länder i vår värld genom framsynt handlingskraft hjälps bort från säker undergång. Det är viktigt att se med optimism på framtiden. Men ska vi lyckas krävs äkta engagemang för våra medmänniskor. Låt oss börja i vårt eget land. Idag i Sverige ett sant mångkulturellt samhälle. Inte minst under senare hälften av 1900-talet påverkades vår egen kultur och livsstil av influenser från olika länder. Litteratur, musik och konst har berikats på ett påtagligt sätt. Och så har det varit under hela vår historia. Sverige har formats och utvecklats under lång tid till det land vi idag kan vara stolta över. Sverige är för övrigt i många sammanhang en förebild för andra länder. Och detta får drottningen, kronprinsessan och jag många bevis för under våra resor utomlands och när vi tar emot utländska gäster här hemma. För knappt 2 månader sedan reste drottningen och jag till Mexiko på vårt andra statsbesök. Under den intressanta vistelsen mötte vi presidentparet Fox, men fick också uppleva hur landet utvecklats till ett modernt industrisamhälle i vilket den gamla indiankulturen utgör grunden för många traditioner. Dessutom fick jag höra hur hundratals mexikanska experter på ett seminarium utbytte erfarenheter med sina svenska kollegor, dels inom miljöområdet och dels inom IT-sektorn. Vi kan verkligen vara stolta över det genomslag Sverige har utomlands, inte minst på teknikens och forskningens område. Under året som gått har vi i Stockholm firat stadens 750-årsjubileum. Höjdpunkten var nationaldagsfesten på stadion den 6 juni med tusentals deltagare. I utställningar, konserter, teaterföreställningar, litteratur och tidningsartiklar har vår vackra huvudstad skildrats från sina första år fram till nu. Många har varit engagerade och gjort en utmärkt insats i att förmedla vår spännande historia till dagens svenskar och utländska besökare. Men när man, som vi gör nu, närmar oss slutet på det innevarande året är det naturligt att inte enbart tänka igenom vad som har hänt utan också se framåt. Många avger nyårslöften och har stora förhoppningar att just det där tolvslaget på nyårsafton automatiskt ska leda till en problemfri framtid. Jag tycker det är viktigt att se framtiden an i ljusa färger. Att vara pessimistiskt hjälper ingen, varken dig själv eller andra. Men det gäller att ha kraft att ta tag i sitt eget liv. Det kommer inga stekta sparva flygande om du inte själv bemödar dig om att göra ditt bästa. Inför denna stund har jag försökt summera hur jag skulle vilja se mitt 2003. Självklart önskar jag mig fred på jorden, ett stopp för meningslösa och vidriga terrorattacker, forskningsrön som leder till botemedel för vår tids farsoter och en rättvisare fördelning av jordens tillgångar. Jag har också försökt planera min egen verksamhet för nästa år, vad jag vill uträtta i mitt ämbete för Sverige i tiden. Drottning, jag kommer att göra ett par statsbesök utomlands, bland annat till Thailand. Och vi kommer att få besök i Sverige av bland andra Tysklands president Rau. Vi kommer också att fortsätta arbeta med våra hjärtefrågor. Drottningen med World Childhood Foundation, Mentor och Silviahemmet. Och jag med natur, miljö, bland annat inom WWF. Med näringslivsfrågor och scoutverksamhet i Sverige och utomlands. Kronprinsessan kommer att fortsätta sin samhällsutbildning i Sverige inom olika områden, bland annat ekonomi, försvar och jordbruk. Prins Kafiri vill ägna sig åt datadesign då, och prinsessa Madeleine åt studier i konstvetenskap. I så hög grad som möjligt vill drottning och jag besöka olika delar av Sverige. Vårt land är rikt på resurser i form av naturtillgångar, kunskap, kreativitet och företagsamhet. Det gäller att vi alla samverkar för att stötta och utveckla dessa ovärderliga tillgångar så att de brukas på rätt sätt. Och där vill vi vara till hjälp genom att dra strålkastarljuset till många glömda men fantastiska verksamheter som pågår ofta i det fördolda runt om i vårt land. Jag är övertygad om att många av er som lyssnar på dessa ord utomlands känner stolthet och glädje över ert hemland. Det har ni rätt att göra. Men vi här hemma kan också känna stolthet över alla er som på olika sätt är ambassadörer för Sverige utomlands. Ni arbetar inom näringslivet, kultursektorn, biståndsverksamhet, idrott eller kyrkan. Ni forskar, studerar eller arbetar i hemmet. Genom ert goda exempel sprids bilden av Sverige till många medborgare i alla länder på vår jord. Avslutningsvis vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år.
Ja, det var kung Carl den 16 Gustav som talade från stensalen på Drottningholms slott.
Kära svenskar hemma och utomlands. När denna tradition med en hälsning från Sverige till alla er som lever och verkar utomlands påbörjades var avstånden långa. Tekniken var inte lika avancerad och kommunikationen.
Med de välkända orden börjar kungens årliga jultal som sändes på juldagen här i Sveriges Radios P1. Och återigen har kungens uttalanden startat en debatt om vad han bör säga offentligt och vad han inte bör säga. Och monarkins vara eller icke vara. Två av debattörerna finns nu i studion här i P1 morgon. Helle Klein, politisk redaktör på Aftonbladet, och Mats Johansson, politisk redaktör, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Välkomna ska ni vara. Helle Klein, vad tycker du om kungens tal?
Ja, själva talet är väl egentligen inte så mycket att säga om, därför att det var väl ganska ofarligt, även om man har lite konstiga sätt att uttrycka sig ibland. Men jag tycker att det är mer själva idén att man ska ha en kung som är problematisk.
Om vi nu håller oss till talet, tänker du på något särskilt i talet?
Alltså jag menar, han tar ju upp tidens frågor, han vill ha fred på jorden och han tycker ohälsan är ett problem. Och sen har han väl upprört en del med att han har sagt att nu får man ta i tag i sitt eget liv. Och den som tror att stekta sparvar flyger till en automatiskt, det gäller att rycka tag i sitt liv. Och det är klart det är lätt för kungen att sitta och säga det till svenska folket.
Vi ska lyssna lite på det där om sparvarna.
Det gäller att ha kraft att ta tag i sitt eget liv. Det kommer inga stekta sparvar flygande om du inte själv bemödar dig om att göra ditt bästa.
Mats Johansson, Svenska Dagbladet. Vad tycker du om det som han säger här om stekta sparvar?
Jag tycker att det är ett allmänt ganska bra tal. Och som när statschefen talar så bör det ju vara förenande. Då tycker jag det mesta är bra ämnen som han tar upp. Och det här konstaterandet om stekta sparvar är väl så vitt jag kan förstå korrekt.
Hur menar du då?
Sitter man och väntar på de stekta sparvarna så får man vänta.
Vad tror du han menade där egentligen? Han har anklagats för att inte förstå de sjuka, så svaga, så hemlösa situationer i med det uttalandet.
Ja, det finns ju flera andra ställen i talet där han tar upp just det här om plikten av att dela med sig av sin rikedom till de som inte har. Så att man får se till helheten i talet. Det här är ju en mening av ungefär 1000 ord i det här talet som handlar om de stekta sparvarna. Och det ingår ju i ett sammanhang, nämligen att han vill ju se en bättre värld, och därför är den pessimism som han polemiserar mot, den tycker jag är bra att kungen tar upp det här och säger att vi kan hjälpas åt att se positivt på framtiden. Vi har alldeles för mycket deppartakter i Sverige. Jag tycker det är bra att han tar upp det här.
Men det här visar ju bara på den absurda situationen. Varje år så sitter vi här och har någon slags exeges över vad kungen har sagt och inte har sagt. Och jag menar, vi har ju någon slags halvmesyr i Sverige. Men vi har en konstitutionell monarki och då har vi en rest från ett fördemokratiskt samhälle. Och kungen får då inte vara någon opinionsbildare ännu och upprätthåller Sveriges Radio sändningstid för kungen. Då han ändå på något sätt ska vara opinionsbildare och ta tag i samhällsfrågorna. Fast han får inte uttrycka någon åsikt, fast han gör det ändå därför att han ändå kommer dagsläget. Och det där blir ju helt absurt. Alltså. Och jag tycker att detta är oerhört problematiskt. Alltså. Menar, de höga ämbeten och de som ska vara på något sätt företrädare för landet, de ska kunna väljas och väljas bort. Och det kan man inte med kungen. Monarkin är inte demokratisk.
Men du tycker inte kungen ska få hålla jultalet i radio?
Ja, alltså så länge vi har den här konstitutionella monarkin så kan man ju möjligen diskutera att han ska få rätt att göra det. Men det visar ju bara dessa ständiga debatter, om han har sagt för mycket eller för lite, visar ju att vi har en styrelseform som inte är, den är varken logisk eller helt genomförankrad. Det är ett konstigt system. Vi försöker kombinera antidemokrati med demokrati.
Vad säger du, Mats?
Det finns väl inget odemokratiskt i detta. Demokratin Sverige har valt den här statsformen, monarki, som många andra demokratier har gjort. Och det är ingen tillfällighet att en del unga stater, när de blir demokratier, så föredrar de monarki. Spanien till exempel. Vi har Norge och Danmark alldeles invid oss som också har valt demokratin, eller monarkin, på demokratisk metod. Och det är också så att när som helst kan parlamentet i Sverige avskaffa monarkin om de inte gillar den. Och när du säger heller att vi sitter här och diskuterar kungen hela tiden och hans rätt att uttala sig, ja, det är ni republikaner som gör det en gång om året. Vi andra är inte så bekymrade över att vi har ett kungahus.
Du ser inga problem med vad kungen får säga eller inte får säga?
Jo, det finns ju restriktioner för vad han får göra. Det är mycket tydligt angivet
i begränsningen.
När vi begränsade kungamakten i Sverige, vilket vi gjorde för 30 år sedan ungefär, så sattes det ju gränser för kungens makt.
Fast det var ju en halvmesyr.
Men tycker att han följer de restriktionerna?
Ja, om man utgår ifrån det här talet så ser jag ingen förgripet i den här. Jag tycker tvärtom att det är bra. Han betonar att vi är ett mångkulturellt land, att vi ska vara stolta över det vi har uträttat, att vi ska dela med oss och ta hand om barn och ungdomar och hjälpas åt och begränsa mänskligt lidande. Och det är mycket som förenar människor i det här talet, och framförallt utlandssvenskar brukar tycka att det är trevligt att få den här hälsningen. Jag vet inte riktigt varför man skulle beröva dem det.
Men det är intressant att en nyliberal som Mats Johansson, som alltid förespråkar rätten att välja och kunna ha valfrihet, ändå är förespråkare av monarki där man absolut inte kan välja. Ingen kan välja bort kungen. Istället går det i arv. Och det är ju rest utifrån ett gammalt förlegat hierarkiskt samhälle där det högsta ämbetet går i arv inom en familj. Det är egentligen fullständigt absurt styrelseskick. Men det är ju rätt. Fyra av riksdagspartierna i Sveriges riksdag är egentligen för republik, men ingen driver republikkravet. Och det är ju därför att naturligtvis det finns en stark folklig opinion för att man ska ha kungen och Silvia kvar. Men rent ur en demokratiprincip är det ju demokratividrigt med monarki.
Men i din tidning Svenska Dagbladet idag så publiceras en enkät som svenskarna har gjort med samtliga riksdagsledamöter. Och då är det ju en svag övervikt för att monarkin ska avskaffas enligt deras personliga åsikter.
Ja, just det. Jo, men det förhållandet har väl förelegat sen allmänna rösträttens införande. Eller på att säga att det funnits en majoritet för republik om man röstar enskilt. Men nu gör man inte det, utan man röstar ju i den här frågan när det gäller statsskicket. Annars finns det ju alla möjligheter för riksdagsmännen att rösta på de motioner som väcks varje år, och vi kan som sagt införa republik när som helst i Sverige med vissa begränsningar. Vi ska ändra grundlagen och det tar en stund. Jag skulle gärna se att det blir folkomröstning i så fall om Helles partikamrater mot förmodan skulle i riksdagen skulle rösta för.
Ja, det är ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet de gröna som har inskrivit sina politiska program att de ska ha republik, men Inget av dessa partier driver ju frågan särskilt hett. Alltså. Men jag tycker att det är intressant eller principiellt viktigt i en tid där demokratin på många sätt är hotad. Det finns mycket antidemokratiska strömningar. Jag tycker att det är viktigt att samhället har både symboler och ritual som speglar demokratin och inte som speglar ett fördemokratiskt samhälle, vilket ju faktiskt vår monarki och kungahuset gör.
Man kan ju vända på det och säga att det är viktigt att vi har samlande symboler som folk från alla partier kan tycka är bra i en tid då, som du säger, demokratin är hotad. Och där, det är ju ett av argumenten emot republik, nämligen att den statschef man då får kommer att vara mer splittrande än vad kungen är. Därför att dels alla, den folkmajoritet som inte vill ha republik blir ju ledsen då. Och för andra så, om vederbörande president kommer ur något av partierna, vilket är stor sannolikhet att vi då får ett, en socialdemokrat som statschef, kommer ju inte kunna samla nationen på samma
sätt. Men det här jultalet som ju var utgångspunkten för debatten, Helle Klein, vem tycker du är bättre skickad än kungen att hålla det?
Ja, jag vet inte om man överhuvudtaget behöver några jultal, men från början var det ju statsministern, det var ju Per Albin under kriget som höll jultal till folket och sen togs det då över av kungen. Men jag har inga synpunkter på vem som ska hålla jultal, jag har mer synpunkter på vårt statsskick.
Vad säger du? Skulle det vara bättre om statsministern höll ett årligt tal kring jul till folket?
Ja, men han talar ju de 364 dagar i övrigt på året, får vi meddelanden från statsministern hur han ser på världen. Och det tycker jag är bra att han yttrar sig ibland också. Men låt nu kungen en gång om året få tala. Även han har yttrandefrihet inom vissa bestämda gränser.
Mm. Aftonbladet skriver ju varje år en ledare runt den här tiden minst att monarkin ska avskaffas. Hur stor är chansen tror du att ni får som ni vill?
Ja, det är ju en evig kamp ända sedan Lars Johan Hiertas tid. Aftonbladet uppstod i opposition mot kungamakten och det var 1830 och vi har väl inte lyckats än. Men vi kommer fortsätta.
Mm. Skam den som är sig. Tack så mycket, Helle Klein, politisk chefredaktör ska jag säga på Aftonbladet, och Mats Johansson, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Nu
kronprinsessan Victoria, december 2002.
25 år och i ständigt fokus. Under den tid som kronprinsessan har varit medveten om att det här intresset har funnits, vad har varit den bästa tiden?
Så det är barndomen tycker jag har varit fantastiskt härlig. Jättekul. Jag verkligen uppskattar på det sättet som mamma och pappa har se till att naturen har blivit en naturlig, det lät ju lite konstigt, men en naturlig del i vår uppväxt. Mm. Absolut. Och det är någonting som jag har väldigt stor nytta av och som har blivit en stor del av mig.
Mm. Stor nytta av på vilket sätt?
Det är en plats för mig att bara ladda batterierna i. Bara vara, ta en promenad. Men också man har lärt sig uppskatta vad naturen kan ge. Vad naturen kan vara.
Detta att kronprinsessan säger att barndomen var den lyckligaste tiden, är det också tecken på att uppmärksamheten idag, den är inte riktigt lika kul?
Jag är inte lika kul, men jag tror överhuvudtaget när man är barn, vad har man för bekymmer? Det är lite det är väl snarare kanske att man inte vill gå och lägga sig eller jag vet inte vad, men man får leka hela dagarna, det är roligt, men det är på ett helt annat sätt. Man är i sin lilla värld, och vare sig om det är sin lilla sagovärld som man leker i just då eller om det är sin barnvärld.
Hur mycket var saknad under barndomen? Jag tänker på att kronprinsessan onekligen har rätt aktivt resande föräldrar.
Mm. Jag tror den var stor, men på något sätt så tror jag den var större för mina syskon. Jag vet inte varför, men jag tror inte jag tänkte på det så mycket. Men jag vet inte. Jag hade väldigt fina barnflickor som jag hade väldigt stor trygghet hos. Så att, jag tycker det flöt på väldigt bra. Det var snarare när man fick småsyskon, och Madeleine hade jättejobbigt med att mamma och pappa var borta så mycket. Det var oerhört tufft för henne och många floder som flöt, och jag tror det var tuffare för dem, jag vet inte varför.
Vad innebar det för kronprinsessans roll som stora syster?
Ja, det blev väldigt... Ofta så... Som jag känner nu så var det väl mer att... Barnflickorna tog väl han mer Madeleine och jag tog han och Filip.
Är kronprinsessan en stora syster med stort S?
Ja, jag tror det. På gott och ont.
Vad är det goda?
Mycket.
Och det onda?
Övervägande.
Och det onda?
Ja, det är väl att man är väldigt mycket stora syster och man har svårt att inse att man inte är mamma också. Mm.
Uppfostrande?
Ja.
Mm. Hur reagerar kronprinsessan när rubrikerna inte gäller er själv utan då gäller till exempel lilla syster som utmålas som partyprinsessa och så vidare?
Man blir väldigt försvarande. Och det är ondare när de skriver om mina syskon. På samma sätt som det är ont i mig när de skriver om mina vänner. Som, jag vet inte, det är... Ja, nu måste skriva något om göra om mig då, men man är väldigt så här, beskyddande.
Hur pass mycket försöker kronprinsessan säga åt lilla syster att du skärp dig? Gör inte så där.
Ja, är det så att så i fallet att det är en sån situation som man borde så självklart diskutera det. Men sen är ju mycket också tyvärr inte... Ja, mycket är då orättvist i media. Mm. Så det är inte så mycket som media skriver att det är.
Samtidigt så hörde ju ungdomen till att partaja. Är det någonting som är och har varit mycket svårare för kronprinsessan och för era syskon?
Självklart. Det är otroligt mycket känsligt. Är man ute en gång så står det i media att man är ute 10 gånger och så vidare. Och har man lite extra roligt så står det att man är stupfull och står på ett bord. Mm. Så det är otroligt mycket känsligare. På samma sätt som om man har en vän som gör bort sig kanske så heter det, så blåses det upp också. Mm. Så att visst är det känsligt, det är det. Och det är mycket som är orättvist skrivet också. Mm.
Hur gör man för att hantera det?
Ja, jag vet inte. Hur gör man? Det är jättejobbigt. Och jag vet att särskilt min lilla syster har mått jättedåligt av det. Det är också någonting som är ganska svårt och jobbigt att ta också på det sättet. Att hon bara, men... Det är väldigt, man känner sig väldigt orättvist behandlad på just det här sättet. Ja, men så var det inte. Nej, men det är lite sent att säga det nu för att alla lyssnar på det som har stått i den och den tidningen och ingen lyssnar på henne eller ingen lyssnar på vad man säger. Mm. Så det är sorgligt.
Där finns ju alltid en balansgång mellan att å ena sidan säga att strunta i det, säg ingenting, inga kommentarer eller att agera.
Ja.
När har det varit aktuellt för kronprinsessan att agera?
Ja, det går till en gräns och sen så har man ju verkligen haft för mycket. Alltså. Men det är tufft för att men det är svårt att vinna. Även om man har rätt. Mm. Det är ingen rättvis värld.
Det gångna året har inneburit en hel del resor. I Berlin väntade ett gigantiskt pressuppbåd på den svenska kronprinsessan. Tyska media älskar det svenska kungahuset och kan ibland komma lite för nära. Men nu gavs det tillfälle att ta bilder och ställa frågor. Sen fick det vara nog.
But I please beg you, I really do beg you, not to stand behind bushes and things. I really like to experience Berlin like an ordinary person that come here. And for that I really have a good relationship so far towards Germany and I don't want it to get changed.
Sen gick resan vidare till Paris. Även där väntade fotograferna med kamerorna i högsta hugg. Och det var inget annat än att upprepa samma visa.
I mean, I know this is super hard for you because it's completely against your nature and I know what your nature is like. But still, it means so very much to me and I'm not here for that long. I'm only here for 6 weeks. And I really like to experience Paris and France the positive way. Grillningssoppan.
Och de svenska medierna verkar än så länge ligga bra till.
När prinsessan Madeleine fyllde 18 så sa hon i en intervju att om hon fick önska sig någonting så var det att leva ett mer normalt liv.
Mm.
Har kronprinsessan samma önskan?
Nej,
har kronprinsessan haft samma önskan?
Stundom. Ja.
Betyder det att nu har kronprinsessan accepterat att
ja,
det är kört?
Nej,
det
inte, på det
liv.
Inte på det sättet. Men jag kan säga så här att innan ni åkte till USA så hade det gått i ett accelererande tempo, särskilt inombords, på ett sätt som man inte hängde med sig själv. När man ställde alldeles för höga krav på sig själv och trodde att man kunde göra ja, med bläckfisksarmar så många saker. Men sen så inser man att man har bara två. Man kan bara vara på ett ställe samtidigt. Och det måste jag säga att det med USA, där lärde jag mig jättemycket och fick växa som person och också lära känna mig själv. Och det är någonting som jag har otrolig nytta av och kommer att ha fantastisk nytta av. Och likadant på det sättet att jag kommer till mer accepterande av vem jag är och också har funnit vem jag är på ett helt annat sätt.
Var det de här höga kraven som ledde fram till ätstörningarna?
Jag kan säga att det är mycket som beror på det, men självklart så var det en anledning. Ja, men just det här att man inser nu att man kan kombinera hur jag är och min roll. Och det är det som tror jag har varit nyckeln till allting.
Vad var det i USA-vistelsen som gav kronprinsessan den här insikten?
Ja, förutom att det var tid och möjlighet för att reflektera och komma underfund med det rent känslomässigt, så var det självklart den hjälp som jag fick där. Jag fick väldigt fin professionell hjälp där. Ovärderlig. Mm.
Och samtidigt var det också en tid då kronprinsessan var relativt fri från massmedias uppmärksamhet.
Jo, men det är också en möjlighet för att kunna reflektera och vara sig själv, liksom komma in i sig själv och tänka, vad är det som händer och vem är jag egentligen? Mm. Slippa hoppa av det här tåget som bara accelererar. Mm.
Skulle kronprinsessan vilja åka tillbaks?
Ja, men inte i den tiden.
Varför inte?
För att jag känner att den tiden är avslutad och har varit fantastiskt bra och någonting som jag alltid kommer med mig. Mm. Men jag känner mig, nu är jag stark och jag är inte alls så som jag var då. Jag är en hel människa och jag är fit for fight.
Plikterna har blivit fler. Behovet av att få vara ensam och få tid till eftertanke har ökat. Det som nu känns självklart har inte alltid varit lätt. I höstas kom boken Victoria, Victoria. Öppenhjärtigt berättar kronprinsessan om sin roll som blivande regent. Men hon låter oss också ta del av svårigheter i livet. Hennes dyslexi fick henne att jobba ännu hårdare i skolan. Och fortfarande kämpar hon med orden. Men kampen med maten har hon vunnit.
Sen ett år tillbaka så har kronprinsessan egen våning. Har ni också eget hushåll?
Nej, det har vi inte. Vi delar. Mm.
Är det någon del av dagen som är kronprinsessans absolut egen, då det inte ska vara någon annan i närheten?
Jag går och lägger mig. Okay. Och när jag går upp.
Okej. Okay. Är frukosten någon sån här central?
Mm, det blir frukost själv, det är skönt. Mm. Det tror jag är. Mig själv, det är på snäppet för mycket för att klara av på morgonen.
Men sen är det rätt okej att träffa övriga familjen och delta i diskussionerna?
Ja, nej, att äta frukost själv avskilt från familjen, det är ganska skönt. Mm. Sen så är det jättebra att träffas.
Mm. Vad är det kronprinsessan uppskattar i den här avskildheten?
Att slippa få en tidning i mackan och sådär. Ja, det här klassiska. Mm. Familjefrukost. Mm.
För en vetgirig ung dam var resan till Kosovo en av årets viktigaste. Tillsammans med dåvarande försvarsminister Björn von Sydow besökte kronprinsessan den svenska bataljonen på Camp Victoria utanför Pristina. Camp Victoria.
Mest populära ambitionseffekten som amerikaner lämnat efter sig.
Här i området har Sverige gjort en stor insats i arbetet med att röja minor. Något som är både tidsödande och farligt. Att besöka ett krigsdrabbat område var ett viktigt led i kronprinsessans utbildning i försvarsfrågor.
Det går ju otroligt långsamt. För
kronprinsessan besökte också Afrika tillsammans med Sida. Där kom hon på nära håll i kontakt med HIV och AIDS. Rent blod är en bristvara i den delen av världen och att donera blod var en självklarhet för henne. Lika självklart som att försöka begripa varför konflikter uppstår i världen.
På ett sätt eller på flera sätt är kronprinsessan en mycket privilegierad person, men jag har personligen alltid varit avundsjuk på just utbildningen. Mm. Möjligheten att få läsa det man vill. Mm. Att få göra besök på väldigt många olika ställen. Men då undrar jag, är jag offer för en villfarelse? Har kronprinsessan verkligen möjlighet att läsa det hon vill?
Till mycket. Jag är väldigt lyckligt lottad på det sättet också. Att jag är väldigt intresserad av det som jag borde vara intresserad av. Mm. Om man så säger, min roll. Och det tror jag mycket kommer ifrån, självklart som min liksom, person som så. Men också att det har växt intresset med den omgivning som man har varit i. Mm. Och det är väldigt privilegierande. Så fick jag ut det. Och det är någonting som jag uppskattar enormt. Och extremt spännande att få göra och att få se så mycket. Och det är också någonting som jag säger något fram emot. Mm.
Om kronprinsessan fick välja helt fritt, är det något ämne så där som skulle vara, det skulle vara kul att läsa, bara för min egen skull, inte för någon annan?
Ja, det är konfliktlösning.
Det kan ju till och med kronprinsessan ha nytta av.
Ja, det är det jag menar.
Finns inget onyttigt?
Ja, det är det jag menar. Jag är otroligt lyckligt lottad, så att jag är intresserad av det som jag även kan ha nytta av. Mm. Det gör det hela mycket enklare.
En viktig uppgift för kungahuset är den så kallade främjande verksamheten, att marknadsföra Sverige och svenska produkter utomlands. Med kunglig glans kommer man långt, men det gäller att vara påläst. På exportrådet i Paris och Berlin har kronprinsessan fått inblick i hur man lägger upp strategin.
En bra dag i kronprinsessans liv, hur ser den ut?
Jag har lärt mig mycket. Det är en bra dag. Det känns skönt. Jag älskar att lära mig.
Och en dag som inte innehåller full så mycket boklig visdom då, hur ser den ut?
Om det är inte boklig visdom, utan spännande kan ha varit att jag träffat intressanta personer, alltså lärt mig. Men om man säger bara en dag för att bara vara, är också ganska trevligt att ha ibland. Det kan man också behöva självfallet. Men just det att känna att man har lärt sig någonting, det tycker jag. Mm.
Hur ofta hinner kronprinsessan ha en sån där vanlig dag och bara vara?
Inte så ofta. Men när den kommer är den bra. Mm.
När det gäller vännerna, hur sorterar man ut de vänner som faktiskt är vänner därför att de tycker om en, och de här som mer tycker om en ställning?
Det är alltid lika svårt, och det är, ja, hur gör man? Jag vet inte, men jag har väldigt fina vänner. Visst, man har fått sina smällar, men jag har väldigt fina vänner som jag värderar högt.
Mm. Men kronprinsessan har också blivit sviken i hela sammanhangen.
Ja, som de flesta människor. Mm.
Jag vet, jag har själv stussat när man har sett bilder i tidningar från fester där det har varit alldeles tydligt att de bilderna, de är tagna med en liten billig kamera som någon har smugglat med sig in. Mm. Hur känns sånt?
Det är jätteont. Och det är jätteorättvist mot de personerna som har varit på stället, i och med att de blir, vare sig man vill eller inte, ja, inte misstänksam. Alltså man blir väldigt misstänksam mot folk, tyvärr alltså. Och det är ett sätt att försvara sig. Men det är ingenting man vill bli.
Monarkins ställning i Sverige är grundmurad. Hur vill kronprinsessan mura den ännu fastare?
Genom att vinna folks förtroende.
Hur?
Att visa att jag vill kunna hjälpa till. Och jag vill göra mitt bästa.
Vad är det för område där kronprinsessan verkligen skulle vilja hjälpa till?
Det ser jag som att det inte finns gränser för. Utan det finns otroligt många olika områden. Allt från stora projekt till små projekt. Och det är där jag ser också en styrka i att kunna att ha den rollen som man har. Mm. Just att det spelar ingen roll om det är stor eller små. Det spelar ingen roll om de har god ekonomi eller inte. Jag gör det för Sveriges bästa och jag gör det för projektets bästa. Om det är ett bra projekt, ett bra ändamål, så vill jag hjälpa till.
Om ni inte var kronprinsessa, vad skulle det stora projektet vara då?
Som jag sa tidigare så min intressen ligger just nu naturligt i det internationella. I internationella relationer och konfliktlösning. Mm. Så att, jag vet inte, jag älskar att...
Hjälparbete?
Ja, skulle kunna vara möjligt.
Mm. Alltså prinsessan Märta Louise sa för en tid sedan att de kungliga har till uppgift att tjäna folket idag. Mm. Håller kronprinsessan med?
Och landet. Mm. Ja.
Okej. Hur man tjänar landet har kronprinsessan varit in och beskrivit. Hur tjänar man folket?
Genom att hjälpa landet och till exempel ställa upp när det gäller olika projekt, ändamål, organisationer. Mm.
Republikanska föreningen i Sverige har en rubrik där de säger befria Victoria. Mm. Hur känner kronprinsessan inför den?
Jag kan säga att när jag mådde mindre bra så var det en jättebörda. På grund av att man inte mår bra. Och på grund av att man inte är stark nog. För att man orkar inte med sig själv ens. Men jag mår jättebra. Och jag har funnit mig själv. Och jag ser med spänning och entusiasm emot just framtiden när det gäller att få lära sig mycket och kunna få hjälpa till. Mm. Så att de får välja en annan rubrik. Mm.